resa, är det symbolen för ett rikt liv, höjden av lycka eller drömmar som går i uppfyllelse, beviset på att man lever fullt ut. Ett hur stort ingrepp i våra liv är det om vi blir förhindrade från att resa? Det här ska det bland annat handla om här i Slaget efter 12 idag. Det här eftersom man nu på många håll grubblar över vad man riktigt ska göra med den här famösa flygrutten från Skopje i Nordmakedonien som går alltså därifrån till Åbo. Jag som leder ordet heter alltså Maria Nylund och med mig för att diskutera det här så har jag Åbos stadsdirektör Minna Arve. Välkommen.
Tack så mycket.
Och så har vi Camilla Kronqvist från Åbo Akademi. Du är forskare i filosofi och universitetslärare vid ÅA. Välkommen du också.
Tack, tack.
Jag inledningsvis ska jag alltså ta en liten sån här bakgrund. Det är alltså så att flygbolaget Wizz Air, som det är alltså det flygbolaget som flyger mellan Skopje i Nordmakedonien och Åbo 2 dagar i veckan. Och just via den här flygrutten, precis som vi hörde i nyheterna, så har nu totalt 60 personer med coronasmitta anlänt till Åbo. Och för knappt 2 veckor sedan så upprättade Åbo stad, hastigt och lustigt, åtminstone så verkade, en egen coronatestningsstation på Åbos flygplats för att kunna coronatesta resenärerna som steg ut ur planet från Skopje. Det här var ett ganska unikt arrangemang eftersom det fanns läkare på plats som kunde försätta resenärerna i karantän så här på stående fot med detsamma. Och det visade sig som sagt att en stor del av passagerarna faktiskt bar på coronaviruset och den här samma manövern har upprepats flera gånger sent på kvällarna på Åbos flygplats och man har då alltså hittat 60 fall så här långt. Berätta Minna Arve, hur gick det till när ni beslöt att så att säga slå till mot just den här flygrutten från Skopje för knappt 2 veckor sedan? På vems initiativ gjorde ni det här?
No, vi märkte att det kom några människor från Balkanområdet som hade smittat. Och så vi såg att där finns en så här direkt flyg att vi måste göra någonting. Och vi måste göra det ganska snabbt och att vi gör ordentligt och tillräckligt mycket åtgärd också. Så vi tänkte att vad kan vi göra? Och vi diskuterade tillsammans med sjukvårdsdistrikt och alla andra myndigheterna, till exempel AVI och gränsbevakningen och Finavia. Och vi så tänkte att det här kunde vara en möjlighet och vi började testa att hur det verkar sig och hur det går när vi har en stor insats på flygplatsen där finns människorna som tar testen och sen har vi läkare som kan ge det här karantän och sen andra myndigheterna hjälper till. Och det gick nu ganska bra på första gången också och alla testade då och alla sätter det till karantän. Och sen har vi liksom börjat att utveckla det här och det går nu ganska bra och sen kommer det här en åtgärd till att Wizz Air kommer också att samarbeta med oss med det här eget hur säger man att man vill ha det här negativ resultat innan människorna kommer till flygplanet och jag tror att det här alla kombineras tillsammans är ganska effektivt att hålla det här epidemin liksom under kontroll och sen att vi hittar alla liksom de här människor som har smittat och att vi kan sätta karantän och också ge liksom det där alla möjliga liksom råd till människorna vad de behöver att göra då.
No, det här förslaget på att kräva ett sånt här negativt coronatest, det föreslog du redan här i början på veckan och någon dag senare så är det ett faktum. Hur lätt eller svårt var det att få igenom ett sånt här krav?
No, diskussion mellan Wizz Air och oss har varit väldigt, väldigt bra och de har tagit det här på allvar och de känner sina ansvar också väldigt bra och så jag tackar all det här samarbetet med Wizz Air. Det har varit bra, men jag tycker också att man borde inte lämna liksom det här flygplanen eller flygföretagen ensam med det här diskussion, utan man behöver liksom myndigheterna att diskutera med dem också, att det kan inte vara deras ansvar att veta att varifrån behöver man sådana åtgärder att man borde be om det här negativa resultat till exempel till coronatesten och där kan man inte liksom lämna dem ensam.
Jag måste fråga ännu om det här när ni beslöt om att ha en sån här red där vid flygplatsen, och där var ledande läkare på plats, alltså Åbostads liksom högsta ledande läkare i de här smittskyddsfrågorna, var bland annat där sent på kvällen och testade folk, och gränsbevakningen berättade du och så här. Fanns det de som tvivlade på att det här nu är en god idé eller inte, att är det här nu riktigt bra? Fanns det sådana som tyckte att det kanske är för mycket?
No, vi tänkte att vi måste ta det här på allvar. Vi måste göra någonting, och någonting som är faktiskt effektiv. Och då tänkte vi att vi kör det här, och ja, resultaten var bra. Och vi var ganska lyckliga och nöjda att vi gjorde det där efter vi fick all, liksom det här resultaten, hur många smittade där var på flygplanet då.
Mm.
Det var lite överraskande att det var faktiskt så många.
Ja, det var ingen som protesterade i alla fall att man skulle göra så här.
Människorna tog det väldigt bra. De förstod också att varför det är nödvändigt och allt det där, även som det var lite överraskande att det var där. Och efter det här första flyget, där har varit några personer som har inte tagit testen, speciellt lilla barn. Så jag tycker också att det kanske inte är nödvändigt. Men i alla fall, alla människorna har sett till karantän.
Mm. Och sen är det upp till den egna hemorten att övervaka att den här karantänen då följs också i praktiken, eller hur?
Ja, det är just så att hemort ansvar att ta hand om det där. Och det är bara en liten del av människorna som är åbobona. Största delen kommer från liksom alla delarna av Finland och inte från Åbo. Så.
Mm. Och där håller ni kontakt då med de myndigheterna på de orterna, eller hur går det till?
Ja. Ja, vi anmäler de hemortmyndigheterna att nu, vi har sett att personer till karantän och nu är det deras ansvar att ta hand om det där processen.
Nu, det har hänt en hel del annat här också kring den här flygrutten. Det var också så att du i söndags så skrev på Twitter att så här kan det inte fortsätta med de här coronafallerna som bara fortsätter att flyga in hit till Åbo, att vi borde överväga resebegränsningar från riskområden. Och sen började det då hända saker. Kommunikationsminister Timo Harakka gick ut och sa att man borde stoppa flygtrafiken helt. Och igår morse fick vi sen höra att man hade rätt ut hur det här ska gå till och att det är bara en myndighet som kan göra det här beslutet, alltså Transport- och kommunikationsverket, Trafikom. De kan sen i sin tur inte heller fatta beslut om att hux flux lägga ner trafiken, utan de väntar sen på en bedömning från Institutet för hälsa och välfärd som då ska säga sitt om det faktiskt ur folkhälsoperspektiv är nödvändigt att stoppa den här flygtrafiken. Och det här beskedet väntas idag och sen då efter det så kan beslut fattas, och trafiken kan då enligt minister Harakas förslag upphöra senast den 29.8. Jag vill ändå fråga dig, Minna Arve, innan vi tar in dig, Camilla Kronqvist, här. Jag tänker, Minna Arve, vad tänker du om de här planerna på att stoppa flygrutten från Skopje helt och hållet? Du har varit kritisk till det här.
Men jag tycker det är bra att myndigheterna som har ansvar tar redo om det är möjligt och om det är nödvändigt. Och sen det är deras ansvar att göra det där beslutet, och de kan göra det. Men man måste tänka på lite vidare också, att det är inte bara det här en flyget som kommer från Skopje till Åbo, utan att det är att hur man liksom reagerar det här, att vi vet att det är människorna som kommer utifrån Finland, att de har smittat, och hur gör vi med dem? Att hur kan vi veta att vi får alla människorna som behövs testas, att de blir testad, och sen att hur sätter dem till karantän, och att de får allt det där hjälp som de behöver, och att de håller på att ha kontroll med den här epidemin. Och jag anser att alla nöjdiga åtgärder borde göras att liksom hålla samhället att i alla fall funka på något sätt, att vi går inte tillbaka till den där vårtiden som vi har nästan hela samhället lockad och stängd. Och därför tror jag att det är väldigt, väldigt viktigt att hålla liksom hela tiden det rätt, hur säger man, tilannekuva om liksom riskområdena och riskflygen och riskställena, så att vi gör rätta åtgärder på rätta tid. Och jag tycker att det är ganska effektivt nu om man tänker på det här ett flyget från Skopje till Åbo, om de testas innan flyget, sen att de testas efter flyget och sen sättas de till karantän. Så vi vet ganska bra att människorna som kommer därifrån, att alla som är smittat, vi kan sen veta att de är på karantän och får hjälp om de behöver och att epidemin går inte vidare. Så vad jag tycker att det är viktigt att göra riktiga åtgärder på riktig tid och inte att vi inte går dit att vi stängs helt och hållet liksom samhället.
Men nu ska jag fråga dig, Camilla Kronqvist. Du är alltså filosof och jag har bjudit in dig här för att ge ditt perspektiv på öppna eller stängda gränser och framförallt frågan om varför de flesta av oss upplever att det är så himla viktigt att få resa och kunna röra oss fritt. Jag tänkte fråga dig till allra först ändå att det finns och fanns ett ganska stort tryck uppenbarligen på att göra någonting åt de här Skopje-flygarna och inte bara låta coronapatienter flyga in hur som helst. Och ser man på sociala medier eller till exempel kommentarerna på artiklar som finns på svenska.yle.fi kring det här så ser man att det finns en hel del personer som önskar sig mer och strängare restriktioner, alltså stänga gränserna helt eller tvångstesta, tvångskarantän, dryga böter eller till och med fängelse om du bryter mot de här reglerna. Vad tänker du om det här att det finns många som längtar eller som skulle önska liksom hårda tag?
Jag tror att till att börja med det är viktigt att se att vi hela den här coronasituationen, både på våren och nu, så den är en situation som präglas av osäkerhet. Där vi inte vet vad som kommer att hända och vi inte vet hur olika handlingar som vi gör kommer liksom att påverka det. Och en stor del av den här osäkerheten hänger samman med att vi inte vet när det här kommer att ta slut. Alltså vi har ingen klar bild om hur vi ska agera under den här tiden. Så att jag tror att det är viktigt att se att den här osäkerheten är en väldigt viktig del som också driver det. För när vi är osäkra så vill vi ofta försöka skapa säkerhet genom att kontrollera vår situation. Så det här är ett sätt som vi kan förstå den här önskan på restriktioner, kontroll. Det andra tror jag att vi måste se, och det här tror jag att folk kan ha svårt att kanske inse, och jag kan själv ha svårt att inse, att ramarna för de beslut som Finland eller ska vi säga regeringar, myndigheter inom vilka de fattar beslut, de har förändrats från våren till nu. På våren så gick man med stöd i beredskapslagen, gick man in i en situation var regeringen skulle kunna få bestämma och styra ganska mycket. Och då stängde man ner. Och det är förstås, det här var problematiskt på sina sätt, men det var också lugnande på ett visst sätt. För vi visste att nu är det stängt, nu är det bara, måste vi bara leva med det. När man sen gick in för att öppna upp och gick på sätt och vis ut ur den här undantagssituationen till att mera leva ett normalt liv igen, men med tanke på att det fortfarande finns risker och hot som vi måste beakta, så gick man då in i den här idén om att vi snarare ska kontrollera smittspridning genom att spåra smitta. Och vi ska hitta de här smittokedjorna och göra det. Så att man skulle öppna upp för det, men man sa hela tiden att vi öppnar upp så länge det är möjligt. Så fort som det uppstår risker eller problem så kommer vi att dra tillbaka liksom allt vi öppnar. Mm. Så man kunde säga att från att ha gått från ett sådant här klart, någorlunda entydigt beslut, åtminstone ett par månader som när Nyland stängde, som man sa okej, fram till det här så gäller det här. Så har man gått i en sån här, ska vi säga, försök- och misstagssituation. Att vi testar och så reagerar vi. Och det här, ska jag säga, även om situationen överlag är osäker, så måste vi se att det här gör människor ännu mer osäkra. För att istället för att ha några personer som bestämmer om de stora besluten, så får vi massvis med individuella beslut som måste anpassa sig till hur har situationen förändrats, hur ska jag göra nu, hur ska jag reagera och sådär.
Det kan vara svårt att tåla.
Det kan vara svårt att tåla. Och många gånger så tycker vi att det, fast vi vill vara fria, eller vi ofta säger det, så tycker vi att det är lättare att lyda, att bara göra det som vi sägs, som folk säger åt oss att göra, än att faktiskt själv behöva göra de här bedömningarna. Ja. Och det här leder ju också till situationer, det här ser jag inom mitt eget universitet, inom andra som jobbar med det. Vad betyder det här att vi inte vet vad som ska hända? Hur ska vi tänka? Hur ska vi göra? Liksom massvis med människor sitter och funderar, hur arrangerar vi undervisningen? Hur gör vi om det är den och den och den situationen? Så att det här betyder att vi har en öppenhet som är bra på många sätt. För jag skulle säga att det här stängda samhället, det drabbar vissa grupper mycket hårdare än andra. Och nu lever vi med att alla på något vis drabbas av en ovisshet och osäkerhet. Och är tvång att på sätt och vis tänka över våra egna handlingar och sånt.
Just det, min Arve, du är ju en frontfigur för Åbo stad, självfallet som stadsdirektör. Hur stort tryck har du på dig att liksom agera och just det här som Camilla här talar om, att människor längtar efter att någon ska säga hur man ska göra?
Ja, jag har märkt det samma sak under hela våren och nu börjar det lite kanske om igen, att våra liksom hela organisationen, våra medarbetare, alla Åbo-borna, det behöver någon som kommer att säga vad borde vi göra och hur skulle vi agera. Jag känner det ansvaret och också liksom det här att jag kan inte nu ge alla ansvar till alla möjliga frågor. Naturligtvis kan jag styra liksom processerna in i staden och att få experterna att komma och berätta våra liksom deras linjer eller rekommendationer och allt det där. Men jag känner liksom det där väldigt konkret.
Just det här trycket. Jag är lite nyfiken på det här, för Åbo har ju också annars varit först ute med att ta till olika åtgärder för att dämpa spridningen av corona. Till exempel var ni först ute med att rekommendera munskydd i kollektivtrafiken. Först flera dagar senare kom en nationell rekommendation om det här. Sen då det här kravet på negativa coronatester är ju ett annat exempel som inte ännu, det finns inte på andra håll ännu, och ni har då kommit fram till det här med flygbolaget Wizz Air. Det där, varför har ni vilja vara på det här sättet först ute och ni har alltså valt att inte vänta på sådana här nationella rekommendationer? Är våra myndigheter för långsamma?
Jag anser att det inte liksom att vara först eller gå vidare eller försöka vara före liksom nationella rekommendationer, utan att det är just det som vi hörde tidigare också, att det här epidemin är olika i olika ställena och situationen kan vara väldigt olika, och när vi såg att Åbo-situation är sådant att vi har redan mera smittade personer här i Åbo också, inte så många men i alla fall, att vi borde göra någonting, att vi har ansvar för Åbo-borna och vad händer i Åbo, och det är jag som är på något sätt känner det här ansvaret själv också. Så det är någonting att vi har försökt att hitta lösningarna, göra riktiga beslut på riktig tid och riktigt förtid också, att situationen blir inte värre. För att jag tycker att det är väldigt viktigt att samhället funkar hela tiden också, och vi lär oss att reagera just där det behövs och riktigt i god tid. Mm. Där ska vi gjort det, liksom det här föreslaget och rekommendation tidigare.
Vad tänker du, Camilla Kronqvist, om det här att man är ganska aktiv med att införa olika sådana här rekommendationer eller restriktioner? Tyder det på klok handlingskraft från Åbo stad eller är det något annat?
I någon mening ska jag säga att det ju följer på den här strategin som var så att vi ska spåra smitta och vi ska försöka på det viset gå in i de här enskilda fallen. Så på det viset tycker jag inte att det är liksom ett sånt här att man fattar annorlunda beslut, utan det är att i praktiken fundera på vad betyder det att följa upp den här strategin. Mm. Och det är till exempel varit tal om en sån här app som vi ska ha och som ska göra saker, men den är ju inte där ännu. Så frågan är då, hur ska man i praktiken följa upp och ha den här smittspridningen? Sen måste jag nog säga att inte jag nu den enda som tycker att det är, eller vi är ganska många som tycker att det var ganska påtagliga förhöjningar i siffror som man fick fram på det här sättet. Så på det sättet känns det ju efterhand liksom klokt och som en bra strategi att liksom gå in på det här. Och
skönt att någon kom med en rekommendation.
Ja, på sätt och vis, liksom, vi måste ha någon som kommer med rekommendationer som vi måste förhålla oss till. Vi kan inte alla liksom sitta och fundera på det, på liksom vilket vi ska ha det. Och där är det också frågan om att vem har kraften att komma med rekommendationer. Mm. Alltså man har en viss auktoritet. Förstås måste den auktoriteten alltid överväga vilka rekommendationer man kommer med, vilka man går ut på, när det är motiverat och inte. Men på sätt och vis så har vi ett system var det är någon som fattar de där besluten.
Mm, någon ska driva det här. Det där, vi ska prata om hur nödvändigt det är att resa sist och slutligen. Och min Arve, du har själv en bakgrund i, som chef för Åbos handelskammare. Du sa här själv tidigare också för en stund sedan att det är viktigt att vi håller våra gränser öppna och möjliggör ett så att säga normalt liv som möjligt. Det där, hur viktigt är det här resande för näringslivet? Är det faktiskt viktigt eller är det bara något som man tror att det är viktigt?
No, om man tänker på liksom turistresande så tror jag och tycker jag själv personligt att det är nog inte nödvändigt. I alla fall till sådana länder som har en svår situation med corona. Och jag hoppas att alla människorna känner det här ansvaret själv också och att tänka på riktigt noga om det behövs att resa. Men sen finns det vissa saker som vi behöver i alla fall. Där är någon som har släktingar nära människorna på andra länder. Sen det kommer att det finns företag som behöver vissa kunskaper eller vissa experter just till något skede. Sen har vi mycket människorna som kommer till jobbet mycket, inte bara till något kort tid utan långtidigare arbetare som kommer olika länder. Så där får vi behöver liksom den här trafiken, men på samma gång måste vi tänka att hur gör vi det så tryck som möjligt att hålla karantän om det är möjligt, om det är inte möjligt, hur garanterar vi att människorna som kommer hit smittar inte till vidare. Och det är väldigt viktigt också till sådana företag att ta hand om liksom de här sakerna. Och jag vet att många som behöver sådant arbetare eller experter som har sina egna regler att behöva vara liksom det här negativa resultaten. Det måste vara ganska hur säger man, att det kan inte vara väldigt lång tid sen utan bara några dagar. Sen hur kommer man till landet och vilka åtgärder eller sådana skyddningar man måste ha och hur gör man det där. På det sättet, vi måste lära att leva med det här corona, jag tror, för mycket lång tid. Och då betyder det att vi kan inte stänga gränserna eller stänga samhället alltid helt och hållet när vi ser att någonting händer, utan vi måste leva med det och lära oss att hur gör vi riktiga liksom de här åtgärder eller sådana som behövs på riktiga ställen.
Tycker du, Camilla Kronqvist, att man kan skilja på viktigt resande och mindre viktigt resande? Är näringslivet alltid till exempel viktigare?
Förstås kan vi säga, liksom, när vi frågar, vi har rekommendationer om att vi ska undvika onödigt resande. Och det är det här, vad jag tycker blir filosofiskt intressant egentligen. Vad är onödigt resande och vad är nödvändigt? Och vi säger, förstås ska vi göra det som är nödvändigt, men vi ska inte göra det. Och då blir frågan, hur ska vi bedöma vad som är nödvändigt och inte? Och jag tror att vi här, när vi talar om resande, måste vi förstås tänka att det finns olika resor. Som min Arve tog upp, det finns semesterresor, vad de flesta av oss nu skulle säga, det här är väl inte så himla nödvändigt. Sen finns det resor till familj och vänner, var vi kanske är lite blandade. Att å ena sidan kan vi tycka, ja, inte, men om någon säger, jo, men gamla sjuka föräldrar, att förhindra någon att möta någon som kanske är döende, det här skulle vara omänskligt, sånt här kan vi inte liksom göra. Sen kommer vi just till arbetslivets resor. Och där tror jag igen att vi måste skilja mellan pendlingsresor, alltså folk som pendlar till arbete, alltså bor i ett annat land men jobbar i Finland, eller bor i Finland och jobbar i ett annat land och som behöver göra det. Och här är någonting som vi egentligen har öppet för att man ska få göra, men det här är förstås också, ska jag säga, det är en risk. Speciellt om det, och frågan är hur ska vi styra det här resande. Sen har vi arbetsresor som just handlar om att knyta kontakter och det ena och det andra. Och här blir det förstås svårt på något sätt att säga att vad är nödvändigheten där. Här tidigare på morgonen i radion så talar man om att, jo, men att det här försvårar för alltså att inte få ha de här verkliga mötena och kontakten, det försvårar för arbetslivet. Betyder det att det blir svårare? Betyder det att det är nödvändigt? Ja, inte egentligen, för att det är svårt betyder inte att det är omöjligt. Vi kan hitta andra vägar, men här blir just det här avgörande vi måste göra är vad är nu faktiskt nödvändigt och vad ska vi inte göra? Och inte kan jag sitta här och säga att det här är nödvändigt och det där är inte, utan alla måste på sätt och vis själva ställas inför den här frågan, att vad är det vi kan göra nu? Mm. Vad är det vi borde göra nu? Vad måste vi göra nu?
Men jag tänkte, för en del blir ju alldeles förtvivlade på tanken att de inte kan resa, alltså också så kallat nöjesresande, alltså att om inte jag får resa till Spanien så blir jag tokig, eller så här. Mm. Många får ju iväg genast till Grekland när det blir möjligt, så det där, de tycker ju säkert att det är otroligt nödvändigt.
Alltså jag tycker ju att coronatiden här, den här på sätt och vis visa på hur det här resande, både i arbete och på fritiden, liksom är en slags sårbar punkt i vårt liv. Hur vårt liv inte bara är ett liv i Finland, utan hur Finland liksom intrasslat i en global värld. Vad vi är beroende av de här resorna på olika sätt. Att vi faktiskt måste beakta vad vi gör med människor som bor någon annanstans och reser in och ut på sätt och vis. Så att det uppmärksammar att de här problemen finns. Men den visar också just hur normaliserat ett visst slags fritidsresande har blivit under de senaste 20 åren, kanske med billigare flyg. De här billigare flygen har skapat möjligheter just både för de här arbetsresorna. Att man tycker att hej, det är helt okej. Vår ekonomi klarar det att jag bor i ett annat land. Om vår ekonomi klarar det och ger bra rum för det att jag flyger utomlands flera gånger. Och med det här så skapar vi förstås en idé om att det är det här som hör till mitt liv. Det är så här som jag lever mitt liv. Det är det här jag ser fram emot när jag jobbar och sånt. Och då är det förstås så att det känns väldigt jobbigt. Alltså vår egna personliga handlingsfrihet blir inskränkt när vi inte kan göra vissa saker. Jag känner det här lika mycket som någon annan. Vad betyder det här? Och vad betyder det här om vi också tänker att det inte bara är en temporär inskränkning med corona, utan vi tänker att på lång sikt så borde vi faktiskt minska antal resor i mitt eget arbete inom universitetsvärlden.
Med tanke på klimat.
Till exempel med tanke på klimat. Att är det här liksom hållbart, vårt resande? På det sättet.
Mm. Ja, nu märker man hur mycket man faktiskt behöver eller vill eller längtar efter att resa. Det där inrikesminister Maria Ohisalo, hon presenterade en hel rad nya länder igår där man inför de nya resebegränsningar. Reser man till och från de här länderna så är det 2 veckors karantän, rekommenderad karantän som gäller. Men hon påpekar att vi är alla fria att resa vart vi vill. Min Arve, vi är fria att resa men borde samtidigt bära någon form av ansvar. Fungerar det här, tycker du? Klarar vi av det?
Ja, det är svårt frågan som vi hördes diskuteras just med Camilla. Men jag tycker att vi kan ge en riktig rekommendation att om du behöver inte resa, så res inte. Och speciellt om det är liksom det här turismen. Ja, det kan vara viktigt till många, men är det nödvändigt faktiskt? Så, ja, vi har gett som en stad också en rekommendation till våra arbetare att inte resa på fritiden heller. Naturligtvis kan vi inte säga att du kan inte göra det, men vi rekommenderar det.
Mm. Camilla Kronqvist, vad tycker du om jag nu då väljer att resa i alla fall? Trots att jag är medveten om risken att hämta med mig corona i bagage. Vilket ansvar bär jag som person då?
Jag tror att det här igen är viktigt att se att vi är i en annan situation nu än vad vi var i februari, mars. Då börjar vi få en känsla av att resa kan innebära risker, men vi visste inte precis vad det är. Nu vet vi att resa innebär risker. Och det är inte bara risker för en själv, utan det är risker för det övriga samhället och det omgivande samhället. Och det här tror jag att vi inte kommer ifrån. Så att det finns faktiskt här en fråga, varför ska just du få resa för just det här? Och var det kanske också blir svårt att se varför någon annan ska liksom stödja dig i det här. Jag tror att det är också viktigt att se hur mycket vi på sätt och vis av vårt liv, fast det är väldigt så där individualistiskt inriktat på många sätt, bygger på att vi samarbetar egentligen. Alltså att om jag beställer en kopp kaffe så ska jag inte få en kopp te, och jag förväntar mig att den formen av samarbete. Och det här att försöka kväsa coronaviruset eller på något vis kämpa mot viruset, det är nu liksom vårt gemensamma projekt. Och då blir det ett problem alltid för att vi är sådana här samarbetare, så sådana här smitare eller fuskare, sådana som inte är med i det. Alltså det vanliga sättet att reagera moraliskt på det, som om de gör någonting fel. Och jag tror inte att vi kan liksom komma ifrån det här. Och jag vet inte heller om vi borde komma ifrån det, utan vi borde säga att det faktiskt är i det här tillsammans nu, och vi måste liksom jobba tillsammans med det. Och där faktiskt inse att det att jag vill göra någonting betyder inte att jag måste få göra det. Och det att jag kan göra någonting betyder inte heller att jag borde göra det. Utan på det viset faktiskt se att vi är inte förbjudna att resa, men vi är starkt rekommenderade att låta bli.
Mm. Men här finns ju förstås tolkningsmån. Folk ser ju det här på helt olika sätt, att är det här då, är jag en smitare och en fuskare, eller, eller har jag alldeles goda belägg för att resa nu då?
Och där är det ju det här, det är ändå en ny situation, och vi har ännu inget etablerat samförstånd om hur vi ska bedöma vad det är att smita och fuska eller sånt. Det är väldigt lätt att tänka, nej men vad gör nu det här? Jag är ju frisk och jag kommer bara att vara där och där. Inte kommer jag att bli smittad. Jag kommer sen att vara i karantän. Inte kommer det att göra någonting. Så att vi har ofta det här tunnelseende när vi gör våra individuella beslut. Och då är det kanske att se att ja, men fast jag tror att jag kommer att vara säker, så kan det hända att jag på sätt och vis också rubbar det här gemensamma samförståndet om att vi inte ska resa. Så att någon annan faktiskt blir uppmuntrad av mitt beslut som var så säkert till att göra någonting som är mindre säkert.
Mm. Och just det här att resa under ansvar på något sätt, så kräver inte det också att vi har samma syn på det här, på hela situationen? Är det ens möjligt att ha samma syn, att vi alla skulle se på det här på samma sätt?
Nej, så länge det här inte handlar om att vi har en lag eller ett påbud som alla måste följa, och det finns yttre tvång, åtgärder eller straff om vi gör det. Sen är det helt klart att vi är satt i en situation var individer måste bedöma. Och då kommer vi aldrig att få en fullständig samsyn. Men någon form av samförstånd måste etableras. Men jag tror att det är viktigt att se att det här samförståndet också växer fram med tiden.
Mm.
Och då är frågan, vad gör vi när vi inte har så mycket tid? Hur kan vi få fram det här? Nu är det enda saker vad folk lär sig snabbt. Och det är kanske där just en fråga om att när det gäller till exempel användning av munskydd och så här. Hur ska vi etablera det här? Hur agerar myndigheterna för att faktiskt ge instruktioner för att förstå, skapa ett samförstånd när man ska använda det, hur man ska göra det och sånt. Sen tror jag dock på det viset har vi sagt att finländarna är lite lydiga som folk, att om vi bara ska få ut de här instruktionerna och rekommendationerna, så tror jag att man följer dem. Och man kanske kunde säga tydligare till exempel att semesterresor är inte nödvändiga resor. Mm. Alltså det är de som man räknar som onödiga.
Men då ska man snabbare komma till det
man
här samförståndet.
Man ska snabbare komma dit, och man skulle säga att det är vissa familjeresor, men vissa. Det är en del arbetsresor, men också där uppmuntrar man till distansarbete. Och det är ju egentligen det som man har sagt hela tiden. Så egentligen det är konstigt att vi har en oklarhet ändå vad vi ska göra och hur vi ska agera.
Men du tror att vi kommer att lära oss under hösten, kanske vi har en gemensam syn till jul om vilka resor vi kan företa oss?
Alltså i allting där det finns ett samförstånd, så finns det alltid de här som agerar mot det och som har egna personliga fördelar med att förlita sig på att de andra spelar enligt reglerna. Så vi kommer alltid att ha regelbrytare.
Mm.
Men förstås kommer vi med tiden att få, alltså att utveckla en slags samsyn om vad som är rätt och inte rätt, eller vad som är bra sätt att agera och inte bra sätt att agera. Men det är väldigt mycket förhandlingar på sätt och vis längs vägen om hur ska det här se ut, och det är de som vi lever i just nu.
Min Arve, en hur känslig fråga är det här rätten att resa, och är det så att resor på något sätt symboliserar det här goda livet, alltså en dröm som man får leva ut? Håller du med om det?
Mm. No, jag har inte märkt att det vore på något sätt mycket känslig. Jag tycker att alla människor som tänker som jag har diskuterat tänker att det inte är nödvändigt och att vi alla måste ha våra ansvar. Och naturligtvis har vi diskuterat hemma också. Vi har nu brukat resa då och då också på semester eller någonting. Det är helt enkelt att nu gör vi inte och vi väntar hur det går. Vi har nu möjlighet att resa här i Finland. Vi har märkt att det är väldigt, väldigt vackra ställen, sådana ställen som har inte visiterat här i Finland heller. Och kanske det är på det sättet att framtiden att sådana människor som till exempel går till veckoslutet till något europeiska städer tänker nu att det är möjligt att komma också till Åbo eller till Tammerfors eller Helsingfors, vad som helst. Att det kanske lite, jag tror inte att resandet blir slut i framtiden heller, men kanske det kommer att mera möjligare att resa också i Finland till sådana som har normalt resat till utomlands.
Vår tid tog tyvärr slut här nu, så det där vi får avsluta dagens slaget efter 12. Tack till dig Minna Arve, statsdirektör i Åbo, och tack till dig Camilla Kronqvist, filosof från Åbo Akademi, och jag heter Maria Nylund.